Okej, hej, jag heter Tina, en tillfrisknad tvångsmässig överätare.
Hej, Tina.
Jag undrar om det är okej för er att jag börjar med en liten bön.
Ja.
Som jag skriver ner här i min lilla bok. Du kan ju sitta där om du vill.
Jag ska bara ta bort en trossa.
Okej, ni får gärna joina mig när jag knäpper mina händer. Gud, jag ber dig. Hjälp mig att åsidosätta allt jag tror att jag vet om dig. Allt jag tror jag vet om mig själv. Allt jag tror jag vet om andra människor. Och allt jag tror jag vet om mitt eget tillfrisknande. För att få en ny erfarenhet av dig, Gud. En ny erfarenhet av mig själv. En ny erfarenhet av mina medmänniskor. Och en mycket nödvändig ny erfarenhet i mitt eget tillfrisknande. Tack. Jag har blivit tillfrågad att prata om vår gemensamma lösning. Och för att kunna prata om vår gemensamma lösning tänker jag att jag behöver prata lite om vårt gemensamma problem. För att vi behöver, det är ju en lösning på ett problem. Om vi inte vet vad problemet är så kommer vi aldrig förstå lösningen. Och vi kommer aldrig ta till oss den heller. Och så jag tänker prata om sjukdomen tvångsmässigt ätande. Jag märkte ganska tidigt i mitt liv att när jag äter så sker det någonting med mig som inte sker med andra människor. Och det var ganska, det kunde jag förstå, men jag förstod inte varför. Och för det kom alltid till mig så här att när jag åt blev jag hungrig. Det startade liksom, jag åt mer och mer. Jag åt oftare och oftare. Och jag åt. Det var typ, det var min största hobby liksom. Och jag trodde att det handlade om att jag hade stor magsäck, att jag hade, alltså där typ, jag kommer ihåg så här när man var liten och såg på typ så här filmer om till exempel jultomten, typ hur det var så här, ho ho ho, och så var det massa julbord och mitt liv var ett enda julbord liksom. Och sen så fick jag veta att inom det här programmet pratade de om en fysisk allergi. Alltså tvångsmässigt ätande är en tvådelad sjukdom. Den första delen är en fysisk allergi. Om du är allergisk mot någonting. Alltså allergi, om du slår upp ordet allergi i en ordbok så står det onormal reaktion och fysisk och kroppslig. Så att när jag äter sker en kroppslig onormal reaktion i mig. Och om du till exempel är allergisk mot jordnötter så kanske din kroppsliga och onormala reaktion är att du får svullnad i halsen, det kliar. Jag vet inte, jag är inte jordnötsallergiker, men det är så här massa olika symptom. Och symptomet på att du har en fysisk allergi, det är att det startar ett merbegär. Vilket betyder typ till exempel att om jag äter en bulle. Det här är en bulle. Då vill jag äta två bullar till. Och sen vill jag äta en hamburgare. Och sen vill jag äta popcorn. Och så vidare och så vidare. Liksom. Jag har träffat jättemånga människor i mitt liv som kan äta en bulle. Men jag äter alltid tre bullar, en hamburgare, lite popcorn. Och sen kanske någonting mer. Jag vet inte, jag kanske går hem och öppna skåpet och till min förtvivlan så är det tomt. Så att jag kanske äter frysta köttbullar också. Som jag lägger i en plastpåse och sätter mig på för att de ska tina snabbare. För att om jag använder mikron då hör mina föräldrar det. Yes. Och den här fysiska allergin, den är kronisk. Den här sjukdomen alltså. Vilket betyder att den är obotlig. Och den är progressiv. När jag började äta tvångsmässigt så såg det inte ut på samma sätt som när jag slutade äta tvångsmässigt. När jag började äta tvångsmässigt så kunde det handla om att jag var på en mongolisk buffé med mina vänner. Och så åt jag tills jag blev så mätt så att jag ville kräkas. Och så tänkte jag, för fan vad det här var jobbigt. Eller så tyckte jag att jag var asnice. Liksom. Men på slutet av mitt tvångsmässiga ätande så var det enda jag gjorde var att äta. Liksom det hade eskalerat under tiden hade det blivit värre. Det är det som innebär att den är progressiv. att det när jag slutar äta så är jag inte längre där jag var när jag började äta. Och även när jag inte äter så är den progressiv. Att om jag uppehåller mig från tvångsmässigt ätande en period och börjar äta tvångsmässigt igen, så är det inte så att jag kliver av där jag kliver av, utan jag kliver på någon annanstans. För att det är det här också människor pratar om, att när jag vaknar på morgonen så är mitt ego varit vaken 10 minuter längre än mig, typ så här. Och det är ju samma där, alltså det är progressivt, det händer när vi sover, det händer när vi inte är uppmärksamma om det också. Och den här fysiska allergin har lett mig till jättemycket konsekvenser. Bland annat att jag vid 6 års ålder fick första gången en varning om diabetes typ 2. På grund av min övervikt, som är en konsekvens av att jag äter tvångsmässigt, är att jag har blivit överviktig. När jag var 8 år vägde min mamma bara 10 kilo mer än mig. Det kommer jag ihåg att jag stod och grät i duschen. Liksom. Bara, ah, nej, alltså fan vad hemskt. Och massa andra grejer. Och jag har alltid kommit till en punkt, liksom, så här, nu vill jag inte mer. Men jag har inte kunnat sluta ändå. Så då är den stora frågan här. Om jag har kontroll. Har jag verkligen kontroll? Om jag äter när jag egentligen inte vill äta. Om jag äter på ett sätt som jag tänkt att jag aldrig ska äta igen. Har jag verkligen kontroll? Liksom. Men alla människor kommer någon gång till en punkt där de känner aldrig mer. Aldrig mer, det är vår nationalsång. Nu får det räcka. Jag har en bror som har diabetes till exempel. Och min bror, han har... Så att när jag har växt upp så har vi i kylskåpet har haft en låda som det är så här. Om min bror får lågt blodsocker, då ska han äta någonting i den här lådan. Det kan vara allt från kex, choklad till festisar till you name it. Liksom. Det här är min bror, min Kalles sockerlåda. Liksom, den får inte röras under några som helst omständigheter. Det här är min brors medicin. Om han får jättelågt blodsocker och det inte finns någonting i den här lådan, då riskerar han sitt liv. Rent etiskt och moraliskt har jag förstått liksom, att jag ska inte äta ur den där lådan. Men av någon anledning så är det så att när min bror får lågt blodsocker så är den här lådan tom. Liksom. Så att jag, det var en gång när jag hamnade i en sån situation. Jag hade ätit upp min brors medicin, rent ut sagt. Och jag bara, nej men nu räcker det. Liksom, aldrig mer. Och jag kom till... Det här är intressant. Jag har hört jättemånga olika sätt att se på det här i OA. Den här delen. Hela den här delen sjukdomen överhuvudtaget. Och det här är det som gör att produkterna inte är problemet. Att maten inte är problemet. Att ätandet egentligen inte är problemet. Och det är att när jag slutar äta. Om mitt problem hade varit att jag äter. Då hade mitt problem varit borta när jag slutar äta. Men vad händer när en verkligt tvångsmässig överätare slutar överäta? Eller en riktigt tvångsmässig ätare slutar att äta tvångsmässigt? Ja, jag blir rastlös. Jag blir lätt irriterad. Jag blir missnöjd. Jag fylls med skam. Skuld. Ångest. Jag blir deprimerad. Livet behandlar mig orättvist. Andra människor blir en börda. Jag får problem med mina känslor. Jag får problem med personliga relationer. Jag kan inte hantera mitt liv. Jag kan inte tjäna mitt levebröd. Jag blir sjukskriven för jag blir utmattad. Jag kan inte gå till skolan för jag kommer inte upp på morgonen. Ingenting fungerar. Liksom. Hela jag. Det här är jag. Jag har ett hål i mig. Som bara växer. För varje dag som jag inte får ta en tvångsmässig tugga. Och i och med att jag växer, det här är min känslobarometer. Av någon anledning ser alltid mina känslobarometer ut som sprutor. Men det här är en känslobarometer. Oj, oj, oj. Ska jag inte trampa på det mest värdefulla jag har. Och min känslobarometer, den blir bara påfylld liksom, med det här. Och vad gör jag då? Eftersom att jag är bestämt mig för att jag aldrig mer ska äta tvångsmässigt. Det var ju inte hållbart för mig. Eftersom att jag har ingen kontroll, jag kan inte hantera mitt liv här heller. Liksom, jag börjar få massa konsekvenser. Så vad händer då med en tvångsmässig ätare som tar bort det enda som någonsin har funkat? Det här är ju varit min lösning. Liksom. Då börjar jag hitta massa andra sätt att lösa mitt problem på. Det kan vara sex. Det kan vara spel, shopping, det kan vara pengar, arbete, alkohol, kanske droger,
träning,
den är bra. Effektiv som fan. Nej, men jag börjar hitta massa andra sätt att lösa mina problem på. Och mitt hål bara växer och växer. Och det blir massa tillfälliga liksom, beteenden som, för att ta bort det här hos mig. Liksom. Jag läste någon gång en statistik på hur... Att, jag kommer inte ihåg exakta siffror, så jag tänker inte ens gissa en siffra. För jag tänker inte ge er felaktig information, speciellt inte när jag blir inspelad. Men jag läste någon gång att det var väldigt hög statistik på människor som gjorde magsexoperationer som blev alkoholister. Och det, jag kommer ihåg att när jag läste det här så kommer jag ihåg att jag tänkte på det här då. Att om jag som är en tvångsmässig ätare förminskar min magsäck och därför kan inte jag överäta längre, vilket är min enda lösning på mitt problem. Så börjar jag ju hitta andra sätt och då utvecklar så kallad alkoholism liksom, som också är, ja, ni fattar. Ja, så vad händer då när jag är i allt det här och det blir bara mer och mer problem? Ni fattar grejen och sen så bara, är den här full nu. Då kommer jag till nästa del av den här, just det, nu glömde jag. Jag får använda röda pennan. Är mitt liv ohanterligt? I min självömkan, självcentrering, rastlöshet, harm, förbittring, själviskhet. Ja, ni fattar, jag skulle kunna skriva hela tavlan full med det här. Så kommer jag till nästa del av sjukdomen. Som är en mental besatthet. Den mentala besattheten är en idé starkare än alla idéer. Det är den som gör att jag tänker. Många människor pratar om sug. Jag pratar om mental besatthet. Stora boken pratar om mental besatthet. Min sponsor pratade med mig om mental besatthet. Att sug inte existerar utan det är mental besatthet. Jag har inte sug efter någonting utan jag är mentalt besatt över att ta bort det här. För att det här kommer att göra att jag tar livet av mig. För jag orkar inte leva ända till i det här. Och jag är så jävla trött på att ingen människa lyssnar på mig när jag pratar med dem. Jag är så himla trött på att inte människor kan anpassa sig och förstå att jag behöver lite lugn och ro. Jag är så himla trött på det här livet. Jag är så himla trött på att inte kunna sova på nätterna och så vidare och så vidare. Och då kommer kroppen ihåg. Vad var det som förra gången jag kände allt det här tog bort det? Vad var det som gjorde att jag fick lugn och ro? Varför sov jag så himla bra för några månader sedan? Varför ville jag inte ta livet av mig för några månader sedan? Eller veckor, eller år, eller dagar. Det beror på. Det här är... Oj. Vet ni, det här är olika långt för olika människor, olika perioder. Liksom, jag kan gå, min längsta tid att gå i det här var 32 dagar innan jag gjorde stegen. 32 dagar av abstinens i ren helvete. När jag hade slutat använda det enda som funkade. Så det är en idé starkare än alla idéer. Och när jag är mentalt besatt, då kan inte jag skilja mellan sanning och lögn. Det står i stora boken på sidan, ska vi se om jag kan ut till, 27 kanske. Nej, vänta. På sidan 27 så står det så här. Män och kvinnor dricker i huvudsak därför att de tycker om den effekt alkoholen har. Män och kvinnor äter i huvudsak för att de tycker om den effekten som ätandet har. Även om de, känslan är svårfångad, att även om de, det vill säga problemdrinkarna, alltså känslan är svårfångad även om de så kallade problemätarna medger att alkoholen är skadlig, så kan de efter en tid inte skilja mellan sanning och lögn. Så även om vi problemätare erkänner att vårt tvångsmässiga ätande är skadligt för oss, så kan vi efter en tid inte längre skilja mellan sanning och lögn. För dem verkar ett liv med alkohol vara det enda normala. För oss verkar ett liv med tvångsmässigt ätande vara det enda normala. De blir rastlösa, lättirriterade och missnöjda. Om de inte på nytt kan uppleva denna känsla av sorglöshet och välbefinnande som inskaffar sig så fort de tagit några glas. Eller för oss några tuggor. Tuggor som de ser andra ta ostraffat. Efter att återigen ha givit efter för denna längtan, som så många gör, och begärt utvecklas, går de igenom välkända perioder av drickande och kommer ur dem ångerfulla med ett fast beslut om att inte dricka igen. Detta upprepas om och om igen. Om inte denna person genomgår en total psykisk förändring kommer, finns det mycket lite hopp om att han ska tillfriskna. Så här står det alltså. Att här, när vi har slutat med det enda som någonsin har funkat och vi upplever allt det här, så kommer vi börja äta igen. Liksom. Hur kommer det sig att när jag tar ett beslut här att jag aldrig mer ska äta igen? Liksom. Jag är oförmögen att komma ihåg det lidande som jag upplevde för bara en vecka eller månad sedan. Det står också i stora boken. Jag är oförmögen att med kunskapen om att det inte går så bra för mig när jag äter, inte välja att äta igen. Jag har förlorat min valfrihet. Jag är en tvångsmässig ätare. Jag är inte här idag för att jag tog tag i mitt liv. Det hade varit en lögn. Utan jag höll på att äta ihjäl mig och jag kom till en punkt där jag var beredd att ta livet av mig. Och jag visste att OA fanns av en slump av att jag hade varit hos er förut och redan dömt ut er 4, 6, 10, 13 gånger. Men, och jag slutade äta tvångsmässigt, men jag kunde inte sluta tänka på att äta. Jag kunde inte sluta tänka på att äta. Det var det enda jag tänkte på när jag vaknade. Det var så fort så här, om jag var hemma hos någon. Och jag kommer ihåg när jag var typ 8 år så var jag barnvakt hos min granne. Och de hade ätit chicken bits till middag. Och jag kommer ihåg att jag, så fort föräldrarna gick så stoppade jag så här typ 10-12 chicken bits i mina trosor. Som jag sen gick in och åt på toaletten när barnen hade somnat. Liksom, det var så det var för mig. Jag hade förlorat min valfrihet. Så när jag blir mentalt besatt, när jag inte kan skilja mellan sanning och lögn, när jag kommer till en punkt här. Det var så här, men jag ska bara en kväll för mig själv bara. Nu har jag jobbat hela veckan. Det är söndag. Jag är ensam hemma. Jag ska bara duka upp mysigt och jag ska låsa dörren och sätta på en bra film och bara är för mig själv en stund och bara återhämtar mig med hjälp av att äta. Men bara idag, för att imorgon är det måndag igen och då är det livet tillbaka. Det är bara ikväll. Liksom, det är lögnen och jag tror på den. Jag tror stenhårt på att jag, eftersom att jag inte orkar mer, kan sätta mig här och ha den här kvällen för mig själv. Men vad händer med den verkliga tvångsmässiga ätaren när den känner att nu ska jag bara äta en gång till? Den aktiverar sin fysiska allergi. Jag kan aldrig utav någon som helst omständighet riskera att äta tvångsmässigt för att jag har en fysisk allergi. Om jag idag äter med dolda motiv eller äter någonting som är utanför den planen jag har med Gud och min sponsor. Om jag äter idag på mental besatthet, för mig handlar det inte så här, det är inte så här att jag inte kan gå och fika med mina vänner. Men om jag går och fika med mina vänner för att jag vill ta livet av mig och tänker gå hem och fortsätta fika i 23 år till. Som ett resultat av den fikan, då äter jag tvångsmässigt. Så. Jag börjar äta igen. Jag blir trött. Jag får konsekvenser. Jag ska aldrig mer äta. Mitt liv börjar bli ohanterligt. Jag blir besatt igen. Jag äter igen. Jag tänker att den här gången blir det annorlunda. Jag vet mer nu. Jag har gått en kurs. nu vet jag. Den här gången vet jag. Liksom. Det är, jag, mitt problem är att jag äter när det är mörkt ute. Om jag äter när andra människor är i närheten och det är ljust, då kommer det gå. Jag ska inte äta i min ensamhet. Så att jag bjuder in alla mina kompisar och har en fest istället, så äter vi tillsammans. Liksom, men, alltså, ni förstår grejen. Det går runt och runt och runt och runt och runt och runt. Och mitt hål, det bara växer. Liksom, jag försvinner här. Jag tappar bort mig själv och allt jag tycker och tänker. Och alla andra människor försvinner också. För vem vill vara i närheten av en sån här människa? Liksom. Och det här fortsätter. Och det stod, jag läste precis. Om inte denna människa genomgår en total psykisk förändring, finns det mycket lite hopp om att den ska tillfriskna. Vilket leder till vansinne och död. Sjukdomen tvångsmässigt överätande har bara ett slut. Och det är död. Det är ingenting vi har hittat på. Vi talar utav erfarenhet när vi pratar om det här. Så många års erfarenheter bevisar att det finns ingenting vi kan göra för att sluta äta tvångsmässigt. Det finns inget beslut vi kan ta, det finns ingen konsekvens vi kan få. Ingenting. Jag har en vän som är 20 år precis som jag och som har ätit sig till 2 hjärtattacker vid 20 års ålder. Men som fortfarande är ute och äter tvångsmässigt. Jag tror inte att det handlar om brist på karaktär. Jag känner den här människan, det är en jättefin människa. Men hon har förlorat sin kontroll, hennes liv är ohanterligt och hon har ingen valfrihet. Så att om man kan identifiera sig i det här, i relation till den fysiska allergin och den mentala besattheten, då kanske man lider av en andlig brist. Och jag tänker inte berätta för någon om de gör det själv. Jag ritar upp det här för att man själv ska kunna kvalificera sig. Det är viktigt där med kvalifikation. Vi pratar mycket om det i den här gemenskapen. Eller vi borde prata mer om det egentligen. Liksom att vi har en skyldighet som vet det här att kvalificera våra nykomlingar. När jag kom in på ett OA-möte första gången, då fick jag inte det här uppritat för mig. Och jag önskar att jag hade fått det. För att det här är grunden till hela den här gemenskapen. Om vi inte förstår vårt problem så har vi ingen som helst anledning till att ens försöka hitta en lösning. Varför ge sig in i en lösning om man inte förstått att man är så här. Jag kom fram till första gången jag fick det uppgift för mig att jag har inga andra alternativ. Eftersom att det finns ingen genväg här, typ här, när jag säger aldrig mer. Det är inte så om du åker till Gran Canaria i 4 veckor och på solsemester, då kommer det bli bra igen när du åker hem, eller då kommer du kunna vara abstinent liksom. Utan det här är, det är bara det här, det är inget annat sätt, det är ingen genväg här någonstans liksom. Utan det här är sjukdomen tvångsmässigt ätande. Om du känner igen dig i det här, då kanske du är körd liksom. Så det är inte så här, förstår ni? Men och det här, och jag säger också, det här är ingenting som vi har hittat på, vi tvångsmässigt äter, utan det är en läkare som heter Dr. Silkworth som har skrivit ett kapitel i den stora boken som heter Läkarens åsikt. Det här är hans teori. Liksom. Så. Det här är vårt gemensamma problem. Och jag känner att det vore väldigt själviskt av mig om jag skulle stå här och säga till er att ni lider av en sjukdom. Kanske, att ni kanske lider av en sjukdom. Jag vet inte om ni känner igen er. Men att ni kanske lider av en sjukdom som kommer ta livet av er utan att berätta att det finns ett annat sätt. Liksom, många års erfarenhet har visat att det finns ett sätt att tillfriskna på. Det finns ett sätt som har visat sig fungera för alla tvångsmässiga ätare. Nu finns det ingen sån. Var ska vi sätta in den då? Vi sätter in den här. Har ni någon gång kört in en pinne i ett cykelhjul någon gång? När man kör in ett pinne i ett cykelhjul, då går det så här. Det snurrar så här, så bam! Liksom. Och det här är ett hjul som bara snurrar. Dödens lopp. Dödens kretslopp liksom. Vi behöver köra in en pinne i det här hjulet. Och vi kör in 3 kilar. Den första kilen är stegen. Den andra kilen är gemenskap. Och den tredje är service. Får jag bara fråga vad klockan är? 2. Tack. Det är det enda som hittills har visat. Alltså om ni har hittat ett annat sätt så får ni jättegärna berätta det för mig. Men det här är det enda sättet som jag och många andra människor har kunnat tillfriskna på. Och jag tänkte att jag skulle prata lite om de kilarna nu. Undrar om det går att vända på den här? Nej, det var inte så enkelt. Men jag gör så här. Det här är väl hållbart? Det står, det finns ett kapitel i boken som heter Det finns en lösning. Det går att läsa det på ett olika sätt. Det finns en lösning, det finns en lösning. Eller man kan läsa Det finns en lösning. Och jag läser så, Det finns en lösning. Och den lösningen har jag hittat i Anonyma Alkoholister stora boken. Det är den som allt det här bak kommer från. Sjukdomsbegreppet, kretsloppet. Och den lösningen är ganska enkel. Nu ska ni föra. Vi kom fram till här på andra sidan i steg ett. Det här är också steg ett. Det här bak. Det är definitionen av steg ett. Känner du igen dig i det? Erkänner du att du håller med? Erkänner du att du kanske lider av en sjukdom som kommer döda dig? Förstår du att du är kraftlös? Är du villig att göra det som krävs? Är du villig att ge det här vidare till andra människor efter att du har fått en annan uppvaknande? Grattis, då är du redo att vidare, gå vidare till steg två. Och det är fett logiskt egentligen. Vi får veta i steg ett. I steg ett får vi veta två saker som är av innebörd och viktigt av att få i att prata om i steg två. I steg ett får vi veta att vi är ett kraftlösa. Står i stora boken brist på kraft, detta är vårt dilemma. Det står inte mat, detta är vårt dilemma. Det står inte andra människor, detta är vårt dilemma. Det står inte vårt arbete, detta är vårt dilemma. Det står inte brist på tid, detta är vårt dilemma. Det står brist på kraft, detta är vårt dilemma. Det är det som är vårt dilemma. Det står inte att det är ett av våra dilemmor, utan det står detta är vårt dilemma. Det står klart och tydligt med kursiv text. Om det är någonting jag har lärt mig medan jag har studerat den här boken, för jag har studerat den ganska väl, så är det att om det står med kursiv text, läs det extra noga. Det är av vikt. Den här boken är skriven av sjuka människor. De vill att jag ska läsa den här meningen. Så, vi får veta att vi är kraftlösa. Och vi får veta att ingen mänsklig kraft kan rädda oss. Det är inte min man som behöver bytas ut för att jag ska sluta äta tvångsmässigt. Det är inte mina barn som ska sova på nätterna för att jag ska sluta äta tvångsmässigt. Det är inte min bror som ska sluta prata i telefon för att jag ska sluta äta tvångsmässigt. Ingen mänsklig kraft kan rädda mig. Så då är det egentligen ganska logiskt. För att jag har hört om människor som har ett andra stegs problem som jag aldrig har förstått egentligen. Med tanke på att om man har förstått steg ett, att man inte har några andra alternativ. Om jag får veta i steg ett så här, du är körd. Jag ger dig 10 år. Varför skulle jag då kunna tveka? Har jag då tid och möjlighet till att tveka på att det ska finnas någonting annat? Liksom. Så i steg två, det enda jag får veta, jag behöver kraft, det här är problemet. Jag har ingen kraft. Vad behöver jag? Kraft. Ingen mänsklig kraft kan rädda mig. Aha, det måste vara en kraft som är starkare än mig själv. Oj, jag kan inte börja skriva med små bokstäver mitt i allt. Det är ganska logiskt egentligen. När jag bestämde mig för att komma tillbaka till Åre efter att ha testat mitt eget sätt i några till år och blivit ännu sjukare och sjukdomen hade blivit ännu progressivare och jag hade hunnit skada jättemånga fler människor och mitt liv hade blivit ännu mer ohanterligt och så vidare och så vidare, så bestämde jag mig för att jag skulle testa och gå lite längre än steg ett. Så då fick jag i steg två fick jag frågan så här: är du villig, så här, tror du, eller är du åtminstone villig att tro att det finns en kraft som är större än dig som kan återge dig ditt förstånd? Det är en ja och nej fråga. Liksom, ja, nej. Om du svarar nej, då är du automatiskt här och tror fortfarande att du har kraft själv till att göra någonting. Jag har aldrig träffat en människa som på riktigt har förstått att den inte har någon kraft, som haft problem med steg två. I så fall har den fortfarande en föreställning i steg ett om att det finns andra alternativ. Så okej, okay, jag bestämmer mig så här för okej, men det finns kanske en kraft. Eller jag är villig att tro det. Jag är villig att tro det för att jag håller på att dö här. Så okej, om du säger till mig att jag behöver en större kraft så är det okej. Okay. Jag är villig att testa. Liksom, det, jag kan ju inte förlora, jag kan ju inte sjunka mer ändå. Så här. Och så kommer jag till steg tre. De som har gjort steg tre enligt stora boken har säkert fått läsa berättelsen om en skådespelare. Den här skådespelaren försöker styra hela föreställningen själv. Den försöker styra alla andra aktörers roller. Den försöker sköta dekoren, balletten, ljusbesättningen och liksom hela den här grejen. Och det är mitt liv. Det är det som sker. Kommer ni ihåg att när jag levde i det här glappet här bakom mellan mental besatthet och fysisk allergi, att andra människor behandlade mig orättvist, att andra människor inte gjorde som jag skulle, att jag var full med självömkan, rädslor, liksom. Det är den här skådespelaren också. Det står så här: först och främst var vi tvungna att sluta spela Gud. Står det. Jag kan läsa det. När jag kom tillbaka till programmet efter att ha varit ute några år, så varje gång som jag skulle ringa och göra tionde steg så sa min kompis till mig, när jag ringde till just den här kompisen, för jag tänkte såhär, sidan 86, och så la han på. Första meningen på sidan 86 är så här: vi tror därför att våra problem i grund och botten är något vi själva har skapat. Om man bläddrar ner till andra stycket på sidan 86 i stora boken står det så här: detta är förklaringen till hur och varför. Hur och varför det här? Först och främst var vi tvungna att sluta spela Gud. Det fungerade inte. Sedan beslöt vi att hädanefter skulle Gud bli vår regissör i livet. Han är vår chef och vi är hans ombud. Han är fadern och vi är hans barn. De flesta bra idéer är enkla och detta blev den nya triumfbågen genom vilket vi vandrade ut till friheten. Gud och jag, vi har en väldigt intressant relation idag som ett resultat av att jag har gjort de här stegen typ 8 gånger innan jag förstod innebörden. Jag och Gud, vi är inte samarbetspartners idag. Vi är inte kollegor. Vi jobbar inte tillsammans. Vi är inte ett team. Det är inte så här att nu ska vi göra någonting, Gud, och vi behöver komma på ett sätt som vi kan få det här att fungera på. Utan Gud är min chef och jag är hans ombud. Det är han som bestämmer över mig idag. Jag önskar att jag inte hade varit tvungen att lida så jävla mycket innan jag fattade det. Både inom de här rummen och utanför de här rummen. För att jag kom till OA och fick veta jättemycket här. Det här är kunskap, det jag fick veta när jag fick sjukdomsbegreppet uppritat för mig. Och för sådana som mig så är kunskap inte positiv. För att jag använder det för att trycka ner andra människor. Liksom. Så jag behövde hitta ett sätt att hantera all den här kunskapen. Jag behövde hitta ett sätt att leva med den här kunskapen. Och framförallt ett sätt att leva utan att vilja dö. Liksom. Och när jag fick läsa skådespelaren och fick fördjupa mig i litteraturen. Och fick riktigt uppleva steg tre. Så egentligen är det så här, vi vet inte särskilt mycket om Gud här. Vi har bara uttryckt en villighet att tro på Gud. Så att jag har träffat många människor och själv när jag har sponsrat det tidigare, när jag började sponsra och pratat med människor, så har jag sagt så här: men du har ju lämnat över ditt liv till Gud, vad är det du håller på med? Liksom, vilket egentligen är ganska konstigt så här, för att man ska inte vara så här, steg tre är ett livsviktigt steg, att vi överlämnar oss. Det är liksom valet, här är problemet, här är lösningen. jag överlämnar mitt liv till någonting som jag inte visste var här. Först när jag gjorde steg 3. Det gjorde jag. Och när jag bad tredje stegsbönen på mina knän, när jag gjorde det, så menade jag varenda ord.